Podplay.
Att gilla sitt jobb tänker jag att jag önskar mina barn. Gilla ert jobb, för annars blir vardagen bara en ändlös räcka dagar i väntan på pension.
Att få jobba och tjäna pengar på sin passion är en ynnest och någonting vi absolut inte kan ta för givet. Men vi kan alla sträva mot att skapa en så tillfredsställande arbetssituation för oss själva som möjligt. Kanske värdesätter du flexibilitet i arbetet högt. Kanske är det dina kollegor som får dig att längta till jobbet på morgonen. Eller är det lönen, schyssta villkor, utmaningen? Det här avsnittet ska handla om att ha arbetet som sin passion. Och veckans gäst är Alexandra Rappaport. Och hon är ju en av våra mest framgångsrika skådespelare. Just nu är hon aktuell med en ny säsong av Viaplay-serien Heder, där hon spelar en av huvudrollerna tillsammans med Eva Röse, Julia Duvenius och Anja Lundqvist. Heder produceras av Bigster, som Alexandra är medgrundare av och delägare i. Och efter att ha intervjuat Alexandra flera gånger så vet jag att arbetet är hennes stora passion. Hur tänker hon kring att ta makten över sin egen karriär? Och vad i skådespelaryrket är det hon brinner för så mycket? Och vad är hennes tips för att lyckas göra sin stora passion till en inkomstkälla? Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av min podcast Livshjulet med veckans tema Jobbet är min passion med Alexandra Rappaport.
Kan vi inte börja med, ska du presentera mig eller kan vi börja med att säga att jag är förkyld?
Nej, vi kan börja med att säga att du är förkyld. Vi rullar ju.
Ja, nej men jag har tagit typ 3 covid-test så jag har inte covid så jag fick komma ändå. Men så här låter jag idag, jag ber om ursäkt på förhand.
Ja men jag är bara så glad att du vill komma tillbaka. Det är ju ett år sedan vi såg senast, för då gästade du min andra podd fundamentalt.
Just det.
Mm, det var i juli släppte vi det avsnittet.
Just
för ett år sedan. Men det är 6 år sedan du gästade avsnitt 140 av Livshjulet.
Jag kommer knappt ihåg.
Mm. Då sågs vi på Expressen.
Ja, förra året kommer jag ihåg. För då sågs vi på typ på Östermalm.
Ja, precis. Men det har hänt en del sedan dess.
Ja, det har det, va?
Mm. Nu pratar jag om för 6 år sedan.
Jaha, jag bara, ja, det händer grejer hela tiden.
Du har startat bolag och, jobbar och det känns som att men det bara rullar på allting för dig. Är det så?
Även... Ja, men det gör det ju. Det går snabbt och det är läskigt och det är ganska tufft. Men, men också otroligt berikande och jag fattar inte att jag håller på med det här. Det är så konstigt. Men så blev det.
Och när du säger det är tufft, vad menar du då?
Jag jobbar hårt. Hårt har jag jobbat de senaste åren. Jättehårt faktiskt. Eftersom jag har suttit på så många stolar samtidigt. Med manusutveckling, med efterbearbetning av serier, med inspelning. Ja, det är mycket har det varit.
Mm. För du har ju någonstans själv valt att ta klivet in och bli bolagsägare och vara med och mer jobba, inte bara inom citationstecken som skådespelare, utan ta makten över din karriär. Jag vet, vi har pratat om det i flera intervjuer tidigare.
Jag har liksom lite gått så här lite baklänges in i det, för att jag, när jag startade bolag, först var vi 3 som startade Bigster då, som mitt bolag heter, men sen nu är vi 2 kvar, så var det lite så här motvilligt, men ändå, jag kan inte säga nej till den här chansen liksom. Jag måste ändå prova, men jag kände inte jag kan lite om innehåll, vad far ska jag bidra med när det kommer till bolag? Men det är ju 6 år sedan ungefär, 5 år sedan kanske, och det är så himla mycket som har hänt, jag har lärt mig så mycket, så nu står jag i det totalt liksom.
Och eftersom att det här avsnittet av Livshjulet handlar om att ha jobbet som sin passion, där du har varit väldigt tydlig med att så här, jag har inga direkta fritidsintressen, jag är med min familj när jag inte jobbar, men jobbet är min passion. Är det så fortfarande då? För det är ju skådespelaryrket du valde och som är din passion, men nu så gör du ju så mycket annat som inte handlar om att agera framför kameran.
Ja, alltså så här.
Eller på scen.
Skådespeleriet är fortfarande liksom, det är det jag brinner för, det är det som gör mig riktigt lycklig liksom. Och det som killar igång alla mina fantasier och liksom känns mest utvecklande. Men det andra är också bra, men det är mera hårt arbete på ett annat sätt. Men det som med Bigster nu, så får ju jag chansen att utveckla historier som jag själv kanske kan spela i. Men det som har börjat hända nu på sistone är att jag också börjar driva grejer där det inte finns någon roll för mig. För att jag inser att jag försöker koka ner det till, ja, men vad är det jag gillar då egentligen? Jo, det är ju att berätta historier. Mm. Förmedla historier, ska jag säga. Mm. Och det gör jag på alla plan nu.
Ja, du gör ju så mycket annat nu än att liksom skådespela.
Ja.
Och du har ju blivit... Ja, men du fick ett erbjudande. Du kunde inte tacka nej.
Nej.
Och nu så driver du...
Bolag.
Ja, är det två bolag eller ett bolag?
Jag och Kalle Jansson, som är min bolagspartner. Vi driver Bigster, som producerar drama. Men sen är vi
bland
också,
annat Heder.
Bland annat Heder, mm. Gåsmamman, Det är något som inte stämmer. Vår första långfilm som Martina Haag regisserar.
Mm. Som också skrivit boken som den baseras på.
Ja, så. Men sen har vi också Next Level Studios, som vi äger hälften av. Som gör, vad ska man säga, tv-program, poddar, sportprogram, alltså lite annat. Mm. Så, och där är ju egentligen Kalle som är mest engagerad och inte jag.
Mm. Och om man säger din tid, din arbetstid,
ja,
hur många procent får du göra det som du verkligen brinner för just nu?
Ja, men till exempel nu i höst så ska jag göra en inspelning som jag tyvärr inte kan prata om. Och då kommer jag att ägna 80%, 90% av min tid till skådespeleri. Under våren så filmade jag Martinas film, men det var bara 20 inspelningsdagar för mig. Och så gjorde vi efterbearbetning på Heder och utvecklade manus med det jag gör i höst. Så då var det tvärtom, skulle jag säga. Så det är lite olika, och det är ganska skönt, för man kan ju också bli ganska dränerad av att gå in i en roll där nu i höst ska jag ha 68 inspelningsdagar, tror jag, eller något. Så jag kommer typ krypa runt på julafton liksom. Så det är växelverkan. Det som tyvärr, som jag känner liksom, lite faller ur just nu, och det får vi se hur det blir, men det är ju teatern. Har jag inte hunnit vara på.
Är du fortfarande fast på Dramaten?
Ja, det är.
Är det där en sån här grej så att även om man inte jobbar där så får man vara fast?
Ja, det är ju frågan hur länge man får vara det utan att komma tillbaka. Och jag längtar ju, Dramaten är ju hemma för mig liksom. Mm. Men ja, jag vet inte faktiskt, vi får väl se vad de säger.
Just nu, hur mycket väger pengar in? För jag tänker att Dramaten blir man inte rik på.
Nej.
Eller det vet jag, för det har du sagt. Mm. Och att driva bolag där man äger sitt eget content, tänker jag, finns mycket mer pengar i.
Ja, i alla fall potentiella pengar. Ja. Inte än, men i framtiden kan det ju finnas pengar.
Mm.
Så det är klart att, jag menar, jag är inte purung och jag har två barn som börjar bli stora. Och liksom, det är klart att pengar väger in för att vi behöver pengar i livet. Liksom. Och jag sa det till min man när vi var på semester nu i somras i Medelhav. Så jag sa, shit, på mycket fattigare vi var för 10 år sedan. Liksom. Nu kan vi ju ändå göra de här resorna och inte gå liksom, ha ont i magen hela tiden. Men det blir ju ofta så om man blir äldre och jobbar hårt och sådär. Men jag har definitivt råd att jobba på teatern. Det, för mig är det passionsdrivet. Jag har aldrig varit pengadriven. Jag tror att om jag skulle börja gå där pengarna finns medvetet, så skulle jag förmodligen, det skulle bli dåligt.
Och jag tänker att skådespelaryrket väljer du inte om du vill bli rik.
Nej.
Vad var det så, hur kan inte du berätta hur du hamnade i skådespeleriet?
Alltså jag minns det ju som, när jag var liten så, och det säger ju väldigt många, man gillar att uppträda och dansa och hålla på liksom. Men jag brukar, jag minns att jag satt i mammas knä i soffan. Jag satt i samma fåtölj som henne. Och så hade de valt ut Madicken på tv. Vad heter hon? Jonna, tror jag. Och det var på nyheterna liksom. Att det här är nya Madicken. Då sa hon så här, åh, det hade ju kunnat vara du. Och då kom jag ihåg att jag sa, nej, fy fan i helvete. Aldrig i livet. Den uppmärksamheten och det som var runt henne var så där. Jag bara fick en klump i magen när jag såg det. Så kände jag då. Och sen dog mamma. Och sen gick jag på mellanstadiet. Och sen skulle vi välja någon sån här fria val av något slag. Och då hamnade jag med film. Och då kanske jag gick i femman eller sexan. Och då fick vi göra någon liten film ihop med en kille som heter Bruno. och som filmade oss. Vi hittade på något manus och filmade. Och då sa han så här, vet du, jag tycker du kan det här. Du är duktig, jag har en annan idé som jag skulle vilja att du var med i.
Mm.
Och då kom Hugo fladdra till mig och det tändes någonting. Att, oh shit, ja, det här kanske är min grej. Och så blev det det.
Tror du det var att du också blev bekräftad av en liksom vuxen professionell som kunde det, som sa att du var duktig?
Ja, det tror jag. Absolut. Och att det blev någon slags pseudovärld. Ja. För det är nog det mer än uppmärksamheten. För jag är inte en person egentligen som gillar så mycket uppmärksamhet för min privatperson.
Nej, du går ju sällan på kändisfester.
Ja, jag ligger ganska lågt liksom. Den kicken, jag får inte den kicken på det sättet. Men däremot att man går in i en annan värld. Mm. Jag läste jättemycket böcker och jag liksom, att gå in i en bubbla, liksom att ha en parallell verklighet, är en jättestark drivkraft i mig. Att bara, ja men som gud, jag kan, nu är jag advokat eller nu är jag sjuksköterska. Jag minns när jag gjorde mitt första ordentliga längre roll i en serie som heter OP7 på femman.
Mm.
Så spelade jag sjuksköterska, akutsjuksköterska. Och sen var jag uppe på en audition i Uppsala för någon teater. Och så var det en tjej som fick axeln ur led. Och så sa hon så här, är någon som är sjukvårdskunnig som kan hjälpa mig att få det rätt? Och det här är så pinsamt. Jag var ganska ung får jag säga. Jag bara, jag kan! Och så knäckte jag rätt hennes jävla axel. Och sen efter ett tag så bara, men
jag kan ju inte det här egentligen.
Nej, jag är alltså så korkad. Men det gick ju bra. Men där liksom, att ha de här parallella spåren. Att jag kan leva mitt lilla trygga liv. Mm. Är väldigt inte äventyrlig av mig. Och så kan jag liksom gå in i de här olika människorna. Eller situationerna. Eller världarna. Mm. Jag älskar det.
Och de senaste rollerna, eller de som liksom jag förknippar dig med, det är ju självklart Heder då.
Mm.
Som har premiär 12 september ska vi säga.
Ja.
Mm. Och du är superaktuell med den serien.
Ja, den har blivit, förlåt att jag säger, men den har blivit så sjukt bra.
Ja, ah, kul.
Den här säsongen, jag är så stolt.
Och jag läste i pressmaterialet att det handlar om lite incelrörelsen. Ja. Det är ju också väldigt aktuellt.
Ja, det är så många grejer som är sådär så att vi känner att samtiden kom nästan overkligt nära. Jag tänker faktiskt även på det attentatet i Almedalen som blir terrorklassat. Det handlar det också om. Men sen är det ju också otroligt mycket. Våra karaktärer, det händer roliga saker för. Det är en rolig fördjupning den här säsongen också.
Och nu har inte jag sett något förhands av säsongen. Men jag har ju sett Heder tidigare. Mm. Och jag var ju ett stort fan av Gåsmamman, som jag redan har sagt 1000 gånger. Och sen så
Morden
i Sandhamn. Där, du spelar ju alltid väldigt coola, väldigt resursstarka, kapabla kvinnor. Jag kan nog inte tänka på någon roll där du spelar svag.
Jag måste tänka på, är det att vara svag?
Nu menar jag
inte handlingskraftig.
Ja, inte handlingskraftig.
Jag tror att de flesta, eftersom de här tre serierna är ju huvudroller så att säga, så blir man.
Du är ju hjälte i alla.
Ja, men jag tror att det comes with the part liksom. På något sätt att spela en stor roll som inte har någon egen drivkraft. Det här har jag lärt mig då, eftersom när vi skriver manus så har man insett att blir man bara reaktiv. Det här har jag jobbat så mycket med också med Sonja.
Mm.
Där var jag insett att i 4 avsnittet är hon bara reaktiv. Förlåt, så är avsnittet. I 4 avsnitt är hon bara reaktiv. Och det blir inget bra för historien.
Nej. Hon måste vara drivande liksom i sin roll.
Så att det tänker det. Dels har du säkert rätt. Jag tror att jag gärna blir kastad i handlingskraftiga roller. Fast det jag upplever att de är handlingskraftiga på olika sätt. Det ska i och för sig bli spännande att se det något som inte stämmer. För där är jag inte särskilt. Jo, det är jag också lite. Det händer ingenting om en stor roll inte har något driv.
Nej, jag fattar. Har du, tror du att det är medvetet att du har satt dig i de här rollerna?
Nej, däremot så har jag erfarenhet av, jag vet Sonja hamnade ju när hon var sjuk och förlamad i flera avsnitt i att hon bara åkte runt som en liksom pingpongboll. Liksom.
Ja, just det.
Det blir inte så bra.
Nej.
Det blir liksom inte så bra tv.
Nej. Och det, för jag tänker Anja Lundqvist, hon hade ju en roll i Gåsmamman som var mer lite så här brudig.
Och då är det en biroll.
Ja, det är en biroll.
Då funkar det ju liksom.
Ja. Mm. Men har du någon längtan efter att göra någon annan typ av roll? där du får utmana andra sidor av dig själv?
Ja, det har jag absolut. Jag tycker nog att det är något som inte stämmer i en annan typ av roll. Sen har jag då som sagt ett projekt som jag börjar med till hösten som också är att bryta ny mark för mig.
Spelar du den bedragna kvinnan i det något som inte stämmer? Så det är ju huvudrollen också, ja.
Det är det, men filmen, Martinas film, Det är något som inte stämmer, bygger på två av hennes böcker.
Ah, okay.
Det ena är Det är något som inte stämmer, det andra är Tiden går så fort och ändå så långsamt, tror jag att den heter. Så att det är liksom, den utspelas på två tidsplan som varvas. Så att det är samma karaktär när hon är 15 och när hon är 50 liksom.
Ja, ah, jag fattar. Är det du som uppvaktar Martina och säger så här, vi vill göra film om din bok? Eller nej, är det hon som kommer till dig och säger, jag vill att ni ska göra film om min bok?
Nej, det var faktiskt inget av det, utan hon hade olika readings där hon provade massa olika skådespelare. Så jag välkomnades hem till henne på en sån läsning. Och sen tittade vi på varandra när jag hade läst. Och vi hade lite så tårar i ögonen och så bara, ja, nej men det där.
Sen, känner ni varandra sen gammalt?
Nej, inte alls. Ja, vi har hälsat liksom, men nej. Vi har
kändishälsningen.
Ja, men lite så. Jag tror att vi sågs på någon fest när vi var unga och satt och pratade. Men nej, vi har, nej, inte så. Nej, men sen hade hon inte valt produktionsbolag. Och då tänkte jag att jag tänker inte sitta och liksom truga med mitt eget. Det kändes inget bra liksom. Så att hon fick välja fritt. Men då Meta, som var vår maskör som har jobbat mycket på Bigster och är kompis med Martina, sa att du kan väl åtminstone träffa Kalle då, min kollega. Så hon hade någon slags skönhetstävling mellan olika bolag. Och vi vann. Fast helt utan min förtjänst.
Tittar man på dig utifrån, oavsett om man vill bli skådespelare eller inte, så är ju du en av de mest framgångsrika på det du gör i Sverige. Du är en av våra mest kända skådespelare. Du har startat eget bolag där du liksom gör eget content. Vad skulle du säga är din drivkraft i... Det är inte pengar, men vad är det som driver dig framåt? Som du tänker att man kan ta till sig om man lyssnar på det här. Och säger, jag vill också jobba med min stora passion. Jag vill också inte behöva fritidsintressen.
Det är det du säger. Det är ju passionen för att berätta historier. Passionen för att liksom knipa och knåpa, höll jag på att säga. Det var jättekonstigt. Men,
nej, men fattar.
Liksom forma berättelser. Och så märker jag att jag blir bättre och bättre på det. Det är nog min passion.
Om du tittar runt dig i din bekantskapskrets,
ja,
är det vanligt att man liksom gillar sitt jobb och, eller har man inplanerat med golf på fritiden för att liksom känna att man gör något kul?
Nej, men jag skulle säga att de väninnor i branschen som står mig närmast, det är några tjejer liksom, nej, de har inte heller några fritidsintressen. Det är ju passionsdrivet. Även om vi brukar ironiskt säga, gud vad vi ska vara tacksamma som får hålla på med våran hobby, brukar man säga när man får så pissdåligt betalt.
Som också motiverar arbetsgivaren att ge pissdåligt betalt.
Ja, precis. Så är det väl ganska mycket så. Sen finns det
och några. Utanför din bransch, i din bekantskapskrets, säg att ni går på en parmiddag och det är en revisor och en sjuksköterska som...
Ja, men då är det ju paddel och golf och äventyrliga resor. Och, jag skulle säga att de i min bransch, kanske Anja och Julia och jag och sådär som jag liksom står nära. Vi åker, ja, vi kanske gör något lite annorlunda på semestern, men vi vill mest ha semester för att vila upp och så vi orkar jobba. Medans de andra människor jag umgås med utanför branschen, de vill ju också uppleva mycket när de är... på resa eller när de är lediga. Och jag är lite så här upplevelsefientlig. Jag vill helst bara mysa.
Ja, ja, men du upplever ju mycket när du jobbar. Du är ju liksom utbildad sjuksköterska helt plötsligt.
Ja.
Men jag tänker, tror du att det är... Att om man jobbar med sin kreativitet, som ju du gör hela tiden. Och som även jag gör i mitt jobb. Att det är mycket lättare att göra sitt jobb till en passion än om du till exempel jobbar som... gymägare eller lärare.
Just gymägare tänkte jag där. De har nog också, jag tänker,
ja, det är nog i sig kreativt.
Det är klart
att vara egenföretagare.
Man kan ju vara kreativ på olika sätt. Man måste ju inte vara konstnärligt kreativ. Men har man ett icke-kreativt arbete så kan det ju vara svårt kanske att känna passion. Men har man ett kreativt arbete, oavsett om det handlar om konst eller gym som du säger, då då är det klart att det blir ju en drivkraft. Eller så kan det ju vara en drivkraft att bygga upp en verksamhet inom någonting, inom fastighet, inom vad som helst. Jag tror att gilla sitt jobb, tänker jag att jag önskar mina barn. Gilla ert jobb, för annars blir vardagen bara en ändlös räcka dagar i väntan på pension.
Mm.
Vad man än är lagd åt för håll.
Ja, men att jobba med sin kreativitet sätter ju också press på kreativiteten.
Ja.
För det är den du kapitaliserar på. Ja. Vaknar du aldrig upp och känner så här, fan jag orkar inte, jag har inget i mig.
Ja, det gör jag. Jag vaknar upp, eller jag kan känna, när det kommer till att starta upp nya grejer, kan känna... Men där är det så fint att ha en kollega då, en partner som Kalle.
Mm.
Därför att jag kan bara säga, ja, den här idén, jag får liksom ingenting till mig. Nej, men jag har idé. Och så börjar han berätta om sin idé kring ett projekt. Och då går ju jag igång. Mm. För det är det som är så lustigt med kreativitet. Att jag tror ju väldigt mycket på samarbete och på att bolla med varann och på något sätt grupparbete, att vara lagspelare. Jag älskar att jobba med lagspelare. Jag är ingen sololirare.
Nej.
Och då, det väcker ju, för kreativitet är ju någonting som liksom som bubblar i en, som liksom, det blir som, det växer och bubblar, och det, jag tror på att killa igång det ihop med andra.
Kan du se mönster när du liksom är i ett kreativt flow och när du inte lyckas komma till det i hur du lever? Baserat på rutiner du har eller inte har,
träning?
Jag märker
att när jag är i ett kreativt flow så får jag väldigt mycket energi, blir lugnare. Jag blir inte uppslukad på ett dåligt sätt.
Nej.
Utan jag får mer energi, jag blir glad, jag orkar mer. Däremot när det är liksom tomt på bankkontorna, då blir det mörkt.
Kan du se någonting innan som föranleder att det blir tomt på bankkontorna? Att du inte har skött vissa delar av livet?
Saken är ju, som skådespelare så styr ju inte jag alltid över min egen tid. Jag blir ju schemalagd av andra. Och det märker jag att ju äldre jag blir, desto mer kan jag få panik över att om jag ser att jag har fått orimliga scheman, eller jag hittar inte en fläck över för mig själv eller för min träning eller att natta barnen eller, då blir det så för länge, då brukar jag slockna liksom.
För du får inte återhämtningen du behöver?
Nej, jag får inte återhämtningen och jag blir inte yngre och jag blir olycklig av det liksom. Men har jag så att det är en liten lucka så jag kan gå på mitt älskade gym, eller jag har en helg med barnen, eller jag får natta några kvällar, alltså då funkar det. Balans, det låter ju tråkigt, men det är ju alltid balans, så räcker man längre. Men jag har nog de här senaste åren kört så pass hårt att jag ibland, när jag väl tar ledigt och tar semester, blir sjuk eller bara måste ligga ner i en vecka och trippa runt mamma, och det gillar inte jag.
Nej. Och du har sagt till mig att du gick till en terapeut för att liksom prata om hur du ska hitta balansen och att du jobbar så mycket, och till slut har den här terapeuten sagt att så här, men du är nog bara en person som jobbar mycket, som det är du liksom, och du mår bra av det, en annan mår inte bra av det. Men hur ser det ut liksom med återhämtning? Vad är det du gör aktivt förutom att gå till ditt älskade gym liksom? Har du någon så här,
sova, ta en fika kanske med mig själv eller med någon vän, eller ha en vän i luren och gå på gym, det räcker för mig. Och sen såklart när jag är ledig så vill jag gärna resa på någon semester, och gärna till värmen. Det är liksom det jag behöver, och då går jag runt. Nu den här sommaren så har vi varit vid Medelhavet, och vi har varit på vårt skruttiga men älskade landställe. Det räcker, det är inte något blygsamt. Det har kostat sitt. Ja. För fan vad dyrt det är allting.
Det är dyrt att leva överhuvudtaget just nu.
Ja, det är ju det. Men det var ju tråkigt att jag började hela arbetsperioden med en förkylning.
Ja.
Men annars så känner jag att då har jag fyllt på.
Du är ändå liksom innestånd att jobba med någonting du brinner för. Vad har du fått offra? Har du fått offra något?
Nej, jag upplever inte att jag offrar någonting.
Jag tänker jobba på Dramaten sena kvällar, tid med barnen, nattningar.
Ja, det blir tråkigt om jag får fram min anställning där. Det skulle vara jättesvårt. Ja. Men jag... Nej, så här. Jag ser mitt liv som ett medvetet val. Hur jag lever. Jag försöker ta ansvar för det. Och jag tror att hela tanken med att offra någonting... Den tilltalar inte mig. Det blir som att jag blir utan något. Men jag har aktivt valt hur jag vill leva. Och jag är tillfreds med det. Så då ser det inte som att jag offrar. I perioder är det klart att det blir mindre umgänge med kompisar. Det enda jag inte går med på, förutom min hälsa såklart och att liksom orka, det är att mina barn upplever att de behöver offra något eller blir offrade. Det har jag bestämt mig för. Det ska inte hända.
Mm.
Det får inte hända.
Kom du fram till det eller fanns det någon händelse som ledde fram till det?
Nej, jag har bara alltid känt så. Eftersom jag själv har en övergivenhet som jag bär med mig liksom efter min barndom då, med min mamma som gick bort, så, så känner jag att det är inte ett alternativ. Det hålet vill inte jag få, att någon annan ska bära. Liksom.
Mm.
Jag är här och jag ska finnas. Därför mår jag också dåligt. Åh, mamma är trött. Nu får ni trippa. Nu behöver mamma sova. Ja. Jag kan tycka att det är jättejobbigt. Och vi skrattar väl lite åt det i familjen. Men jag har ju världens bästa man. Liksom, som inte gör någon stor sak av det. Liksom.
Nej. Han har alltid varit fin med att du liksom jobbar. Och...
Alltså, det finns ingen som är gladare för min skull än han. Jag vet inte vad han är gjord av den här människan. Jag vet faktiskt inte det. Jag har aldrig träffat någon som är som han.
Nej. Hur länge har ni levt tillsammans nu?
17 år.
Mm. Och era barn är?
Elmer, min pojke, är 14 och Blanka är 11.
Stora barn nu.
Mm.
Men det kommer ju också en liten ny tid i livet. Att så här, jag är ju mitt i det här småbarnsträsket. En 4-åring och en 6-åring. Och nu så försöker jag pussla med inskolning på förskoleklass och jobb. Och det ena med det femte. Och jag bara tänker, för jag har väninnor som har barn som är 14 och 11. Ja. Och de är så här, men jag slutar upp mig. Jag ska starta eget nu, barnen är lite större. Och så här, det är en ny period, nu ska jag satsa på mig. Liksom. Känner du någonting att, så här, att du går in i en ny fas i livet när liksom de här småbarnsåren är över? Och...
Nej, men det är ju skönt. Mm. Det är ju jätteskönt. Sen allt det här kryper ju på en successivt. Liksom. Jag är fortfarande såhär, nej, jag vill vara hemma och natta. Nej, jag är hemma och vill laga middag, annars får vi någon annan. Alltså...
Vill en 14-åring bli nattad?
Jag tvingar honom. Jag vill liksom vara där på något sätt. Jag vill vara ett bollplank och en 14-årig pojke behöver man tvinga och prata om saker.
Det är andra utmaningar med barn i den åldern.
Och en 11-årig flicka vill gärna bli nattad och har också mycket tankar i brytet mellan liten och stor.
Mm. Har de någonsin haft problem med att mamma är på tv eller på framsidan av söndagsbilagen?
Nej. Jag tror dottern tycker att det är lite kul. Sonen tycker nog mest att jag är pinsam, tror jag. Han sa ingenting när han började i ny klass. Han sa ingenting på typ 1 år. Han har ett annat efternamn, så han sa inte att jag var hans mamma. Jag tyckte det var ganska coolt.
Ja, han vill inte freerida på dig.
Nej, och det är ingen som vet vem du är, mamma. Nej, sluta. Så var det ju pandemi, så jag var ju inte där på några föräldrar.
Nej. Nej, han vill vara sin egen.
Ja.
Såklart. Du sa att du pratade med barnen om att ni ska välja jobb som ni brinner för och sådär. Och det ska man ju göra, men man ska ju också välja ett jobb som är rimligt. Alla kan ju inte bli Alexandra Rappaport liksom, i skådespelarvärlden.
Nej. Nej. Den där knepig, för att idag kan jag uppleva, nu pratar jag inte om mina barn, men jag kan uppleva att det är lite så här med Idol och med Talang och med så här.
Nej, men jag tycker om,
ja, nej, men lite så här, jag tycker om att sjunga, så nu tänker jag bli musikalartist. Ja, fast okej. Okay.
Mm.
Det är lite det här att man tror att hela livet ska vara en quick fix. Ja. Eller nej, men jag vill till Hollywood. Ja, men du har gjort en roll. Eller liksom. Jag är uppvuxen med att man utbildar sig, man sliter, man gör sina hundår. Jag har verkligen gjort mina hundår.
Mm.
Och jag har gått den långa vägen. Liksom. Jag hade inga kontakter och jag hade ingen, liksom, det fanns ingen som upptäckte mig. Och det kanske var lite av en sorg också. När jag när jag började så var jag mörk och jag såg fel ut, för det var andra tider. Det var väldigt många roller jag inte fick.
Du har blivit påverkad av det i ditt yrke.
Ja, det är så roligt, för jag hörde att det var någon, jag fick höra inifrån att det surades lite i branschen att jag spelade Nor i Heder, för att jag kommer inte från Mellanöstern. Och varför inte ge den rollen till någon som gör det?
Mm.
Och då tänkte jag bara, fast det är roligt, för att det här har jag ju berättat 1000 gånger, men när jag skulle ju provfilma för den här rollen i Tzatziki som hans morsa, så producenterna ställde sig på bakgasorna. Det går ju inte att ha någon som är mörk. Pappan skulle ju vara grek, hon ser inte svensk ut. Och så fick jag liksom provfilma med en blond peruk. Så att,
du göra det?
Ja, en linblond peruk. Jag och Ella Lemhagen som regerar, vi skrattar ju åt det här fortfarande. En blond bob. Jag såg inte klok.
Men det var väl någonstans ditt tv-genombrott, eller?
Ja, då hade jag gjort den här OP7 där jag då hette Yolanda Hatzimitakos och var utländsk, så jag var grekinna liksom. Men då, det var min första svenska roll, och jag är ju född och uppvuxen i Sverige, men mina föräldrar är från Polen, så då det är ju roligt liksom hur jag nu har blivit den som tar roller från mörka, alltså för mig är det helt konstigt.
I början av karriären fick du inte spela inom citationstecken svensk.
Nej.
Och nu får du inte spela.
Nej.
När du har alla strängar på din lyra egentligen.
Ja, jag tänker, jag är ändå ett skådespelare liksom.
Ja.
Men ja.
Ja, jag förstår. Om du skulle ge några tips då till den, för jag kan hålla med lite att det är lite som att man pratar med sina barn och så här, ja, men vad vill du bli? Alla kan bli vad de vill. I Sverige har vi sådana möjligheter liksom, och det föder ju också att så här,
det föder en grogrund för besvikelse.
Ja, väldigt mycket besvikelse. Och det säger min sambo som eller vi pratar om det att så här, han jobbar på ett bolag och så här, ja, men i lite yngre människor det är lite så här att man kommer in efter skolan och så ska man ha 45 000 i månadslön och bli vd inom 5 år.
Ja.
Och så funkar det ju inte.
Nej.
För de flesta.
Det där är ju helt
eller såhär, ja men Avicii, han satt ju och meckade med låtar i sin källare och så blev han världskänd DJ. Ja, det var Avicii. Och han kanske inte ville heller bli världskänd.
Nej.
DJ. Men liksom, det finns en såhär verklighetsfrånvänd syn på saker kan jag uppleva.
Nej, men jag tänker att man måste vara beredd att jobba. Jobba stenhårt. Stenhårt. Hundår kallar jag det för. Det gjorde jag på Dramaten, det gjorde jag liksom, jag har gjort hundår. Och jag har inte hållit mig för god för att göra små roller. Jag var statist. Alltså jag har utbildat mig. Jag har gått på flera. Alltså jag har nog aldrig haft föreställningar om att det skulle vara lätt. Min pappa puttade ju in mig när jag var yngre. Och sa att jag vill bli skådespelare. Ja, han kände den dåvarande Sandrevs-chefen. Sandrevs var ett stort distributionsbolag och tror jag, produktionsbolag för film.
Just det.
Om jag inte...
Hade de inte biografer också?
Jo.
Ja,
precis. Biografer. Och då fick jag träffa honom, Göran Lindgren hette. Och då tittade han på mig. Jag fick komma in på hans kontor, jag kanske var 19 eller något. 18, 19. Jaha, jag vill bli skådespelare. Ja, alltså är du säker på att du inte vill bli jurist? Det är mycket bättre. Nej, va? Nej, skit i. Alltså, och då sa han en grej. Om du kan tänka dig någonting annat på denna jord som du skulle kunna göra istället för att bli skådespelare, då skulle du göra det. Och jag vart ju skitförbannad när jag gick därifrån och sa till pappa, jävla gubbe det där. Men han har ju rätt. För det är precis så hårt det är i de här lite smalare yrkena där få lyckas. Jag hade inga alternativ i mig. Jag hade inte det. Jag kände, får jag inte göra det här så liksom...
Så spelar ingen roll.
Nej, jag måste. Jag måste. Och så hårt och så mycket har jag velat det här. Att jag har måstat det. Och jag har varit beredd att jobba extremt hårt för det.
Du har aldrig haft en plan B?
Nej.
Skulle du säga det till dina barn också? Att så här, du ska bara ha plan A och jobba hårt för den.
Jag skulle säga att om det finns alternativ så gå på dem. Finns det inga alternativ? Ja, men kör hårt. Jag menar, det är klart att livet kanske erbjuder dig alternativ på vägen. Jag trodde väl inte att jag skulle hålla på med att driva bolag. Det är liksom, jag hade nog, tror jag, nästan blivit sur som är yngre och få veta, ska jag hålla på med bolag? Nej, jag ska ju bara vara, alltså så. Så att livet erbjuder dig ju olika vägar att gå.
Ja, och du går in i olika faser och liksom utvecklas ju som människa. Och där tänker jag väl också som skådespelare att ju fler dimensioner du upptäcker av dig själv, desto bättre borde du ju bli på ditt yrke.
Ja, jag hade nog snarare känt att jag misslyckats för att jag skulle till Hollywood, tänkte jag. Nu är jag född i fel tid, men jag inser också så här, men Hollywood, men jag kan ju inte vara borta från mina barn, jag klarar inte det.
Nej.
Jag klarar inte vara borta från dem. Alltså ska jag vara borta en vecka så suger det hela, det är ju på grund av min historik.
Ja.
Men det visste jag ju inte då liksom. Nej. Sen har ju inte Hollywood ropat efter mig liksom. Heller.
Men inte heller aktivt. Eller har du gjort, vad heter det, sån här
self-tape, jag tror self-tape. Jag två. Nej, jag har pratat med min agent och men då måste man ju göra sig för... Nej, det är inte värt.
Hur tycker du att din bransch har utvecklats under de här åren du har jobbat? Jag tänker, du började när du var ung kvinna. Nu så har du jobbat i 30 år och är liksom etablerad. Men vi har också pratat tidigare om i intervjuer att det finns färre roller för kvinnor i 50-årsåldern. Om man inte skapar dem själv, vilket alla inte gör. Hur upplever du din bransch?
Jag tycker att branschen går från klarhet till klarhet på många plan. Har gjort. Nu görs det ju väldigt, väldigt mycket i Sverige när det kommer till tv-produktioner. Om vi nu ska prata om den sidan av branschen. Det görs extremt mycket och det kommer ju såklart att dämpa sig nu med lågkonjunktur och allting tratta ner. Liksom. Folk kommer inte ha råd att ha 4 streamingtjänster hemma. Liksom. Men efter tystnadtagning och MeToo så är det ju också mycket som händer. Man har mandat att vara besvärlig och säga från om folk inte beter sig. Jag tror att människor också är medvetna om åldersdiskrimineringen. Jag hoppas att fler än jag väljer att satsa på berättelser som inte bara handlar om 30-åringar. Alltså jag har ändå hopp om att vi går i rätt riktning. Jag tycker det.
Och hur, vad är din vision för framtiden med Bigster och med din egen karriär som skådespelare?
Min egen karriär så hoppas jag att jag får vara med och bli erbjuden roller jag inte gjort tidigare. Även utanför Bigster, jag menar jag är ju inte exklusiv som skådespelare för Bigster. Liksom, utan jag är ju, och att jag hinner vara på scenen också, att jag får fördjupa mitt skådespeleri, för det är ju min starkaste drivkraft liksom. Och när det kommer till Bigster så hoppas jag att det rullar som det gör nu, för det är fantastiskt kul och jag tycker att vi blir bättre och bättre på det vi gör. Senaste säsongen, den som kommer med Heder, jag är skitstolt över den. Jag har inte sett Martinas film än, men hon håller på att klippa den nu. Det jag sett av materialet så får jag pirr i kroppen och jag tycker gåsmamman, alltså jag har bara förhoppning om att det får fortsätta. Att jag får fortsätta där så som jag har det nu. För det är ju fantastiskt.
Vad härligt att brinna och pirra. Att det blir pirr i kroppen efter så. För du har ju sett jättemånga filmer då med och produktioner. Vad härligt. Alexandra, jag ska bespara dig din röst nu. Och säga tusen tack för att du ville komma och gästa mig. Och 12 september är det premiär för nya säsongen av Heder. Då kommer jag sitta bänkar i alla fall.
Och 29 augusti är det premiär på Gåsmamman sista säsongen.
Det hade inte jag ens koll på.
Nej, nu vet du.
Nu vet jag.
Kommer 6 nya avsnitt på C-more.
Gud vad spännande. Ja, men då har jag en fullspäckad. Jag är ju ingen person som tittar på tv. Men när jag tittar så är det ju bara svenskt. Nu tittar jag i och för sig på en serie med, vad heter hon, Gillian Anderson. Som heter
The Fall,
ja. Så spännande.
Ja, den är bra.
Men det är lite min rastlöshet som inte tillåter mig att titta på tv. Men Gåsmamman och Hedra har sett alla program, alla säsonger.
Yay.
Så det är ett gott betyg att jag tittar på tv. Krya på det nu.
Ja.
Tack så mycket.
Tack för att jag fick komma.
Ja, men såklart. Hej då.
Hej.
Podplay, en del av